Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Kära Jesus, kom till oss var och en i din uppsökande kärlek. Låt ingen av oss irra ut i världen och glömma dig. Sänd din ande för att förklara ordet för oss. Amen. Predikotexten är den liknelse som vi hörde som evangelietext om den förlorade sonen eller de båda sönerna. Den återfunne och den förlorade sonen kunde vi säga. Den här liknelsen är nog en av de mest kända av Jesu liknelser. Den ingår som en del av Lukas evangeliets 15 kapitel. Där det finns tre objekt för Guds uppsökande verksamhet. Det handlar om ett får som irrar sig bort från jorden. Det handlar om en penning som en kvinna har tappat bort och söker tills hon hittar det. Och det handlar om den son som hade irrat ut i världen och som hittade hem igen. Men där finns också med en annan son, den äldre brodern. Också han var föremål för faderns kärlek. Den här undervisningen är alldeles tydligt riktad mot fariseerna. För så börjar det här kapitlet, att fariseerna var irriterade över att Jesus gick in till syndare och åt tillsammans med dem. Och att han kallade också en publikan, en tullindrivare, till sin lärjunge. Men vi uppmärksammar idag den tredje och den längsta av de här liknelserna. Och vi ska betrakta båda de här bröderna. Och då kan vi inte tala om den förlorade sonen, utan om båda två. Och då kunde vi istället säga att rubriken för det här är den återfunne och den förlorade sonen. Vi ska till en början vända på textens ord och betrakta den förlorade sonen, han som i slutet av texten uttrycka sin förargelse över att fadern tar sig an den yngre sonen som hade slösat bort deras egendom. Han hade sett hur hans yngre bror tvärt emot den tidens sed bad att få ut sitt arv i förskott. Det här var ingalunda någonting vanligt. Det betydde att fadern måste skifta arvet och delade så att den yngre sonen fick en tredjedel och den äldre sonen efter lagens ord två tredjedelar. Den förstfödde fick alltid dubbel arvslott. Men nu hade den äldre sonen hört hur den yngre hade slösat bort sitt arv. Det var höjden av vårdslöshet. Så slarvig får man väl inte vara. Han själv var ordentlig. Han hade förvaltat sin fars egendom på ett utmärkt sätt som ingen kunde kritisera. Han förtjänade beröm och anseende. Och så kommer den där odågan som har varit hans bror. Och så ställer fadern till en fest för honom. Och slaktar den kalv som har sparats för de allra största högtiderna. Det var ju helt orimligt. Pappan försöker tala vänligt med honom och få honom att inse hur stort det är att den yngre brodern har återvänt till fadershuset. Men den äldre brodern ser bara orättvisa i alltsammans. Han blir utanför, han bara surar, istället för att gå in och omfamna sin bror så som fadern hade gjort. Visst är det här en naturlig reaktion? Nu, om vi skulle tänka oss in i den här situationen, nu skulle vi bli stötta på den här brodern. Kanske ursinniga. För att han har fördärvat den här egendomen som den äldre brodern så försöker köta med omsorg på allt sätt. Kanske han tänkte, som man bäddar får man ligga. Har han nu förslösat arvet så låt honom bli där. Låt oss då ställa frågan, varför tar sig fadern an den här yngre sonen som återvänder? Det finns några element i den här berättelsen som visar att den här fadern handlar ovanligt. Egentligen precis motsatt mot vad vi människor förväntar oss. Det första är då att han är beredd att dela sin förmögenhet mellan de här båda sönerna medan han ännu lever. Det kanske inte var helt ovanligt på den här tiden. Det var ju bestämt att den äldre skulle ärva dubbel arvslott i förhållande till de yngre. Så det var klart hur delningen skulle ske. Fadern måste i alla fall omvandla en del av sin fasta egendom till pengar så att han hade något att ge bort åt den yngre sonen. Visst måste det ha varit svårt för fadern att se den här sonen dra iväg. Han kände honom, han hade säkert inga förhoppningar om att den här yngre sonen skulle leva ett skötsamt liv. Han var beredd på att det kommer att gå illa för honom. Det tror vi, även om det inte står i texten. Trots att han inte fick några meddelanden om hur sonen hade det. Han var ju långt borta i främmande land och det existerade inget internet på den tiden. Inte heller en vanlig postgång. Så hade han säkert stor oro i sitt hjärta alla dessa år. Vi vet inte hur lång tid som gick heller. Men nu ska vi, innan vi fortsätter att se på faderns sinnelag, så ska vi följa med den här sonens äventyr. Jesus beskriver mycket tydligt hur den yngre sonen förstör sitt liv. Han lever hämningslöst. Han lever med kvinnor som utnyttjar honom. Den stora förmögenhet han äger rinner så småningom ut i sanden. Det finns ett ordspråk som uttrycker den här verkligheten på ett drogligt sätt. Så länge min tunna rann kände mig kvinna och man. Men när min tunna slutat rinna kände mig varken man eller kvinna. När man inte längre ställer upp och bjuder sina vänner så bryr man inte sig om den sortens vänskap som bara gick ut på att man ska köpa vännerna med sina egendomar. Efter en tid är den här yngre brodern utblottad. Och visst, han har själv förorsakat den skada som har drabbat honom. Och dessutom drabbas han av ännu en motgång som han inte förvållar själv utan som beror på att det blir hungersnöd i det här landet där han är. Nu måste han söka jobb för att överleva. Och när han äntligen hittar ett jobb så blir det ett arbete som för en jude var fruktansvärt förhatligt. Att vakta svin. Svinen var ju höjden av orenhet, orenlighet. Och i den här hårda tiden så var det viktigt för arbetsledaren att se till att svinen fick någonting att äta. För det var ju dem som hans inkomster hängde på. Det var inte så viktigt att den som vaktade svinen mådde så bra. Så han fick ingen mat själv. Det räckte inte ens till åt honom att äta av det som svinen åt. Man kan knappast beskriva en människa på ett ömkligare sätt. Hur han djupt han drabbades. Nu börjar den här brodern längta efter den simplaste mat, men ingen gav honom något. När hans tunna rann och han hade gott om att dela med sig och köpa sig vänner, hade han ingen tanke på sitt hem. Han levde i sus och dus i världen. Det var först när Gud sände olycka över honom som han kom till besinning. Gud ville rädda honom. Han använder sig av en hård yttre prövning för att få honom till besinning. Det som han hade upplevt i sitt föräldrahem kom över honom. Han drabbades av svår ånger. Jag hade det gott där hemma. Hur har jag det nu? Min fars tjänare hade mycket bättre än vad jag hade här. Och så började han tänka. Tänk om jag skulle våga gå tillbaka. Men han kunde ju inte tänka sig att gå tillbaka och förvänta sig att han ska bli son i huset igen. Han hade ju redan använt upp sitt arv. Så han tänker så här. Jag vill söka anställning. Kanske min far ännu har något jobb ledigt som han kunde få. Han hade kämpat ut sin far på det grösta. Så han hade verkligen orsak att skämmas. Men vad värre var, han hade brutit mot Guds bud. Han hade överträtt Guds bud, inte bara ett utan flera. Han drabbades av insikten att han var förlorad i den hemska situationen. Men den här insikten ledde också till hans räddning. För nu har han inget annat val än att gå tillbaka. Han tänkte på sitt föräldrahem och sin fars sinnelag. Han visste att han hade en god far. En älskande far. En far som är barmhärtig. Och så tar han risken att bli förnedrad inför sin familj och inför allt tjänstefolket. Och tänker att han ska försöka söka plats i hans hus. För att få mat. Det är många som lik den här förlorade sonen har fått lära Guds ord av sina föräldrar. Som tålmodigt har undervisat om Guds nådiga, barmhärtiga sinnelag mot oss. Och som i en nöd, nödens svåra stund, kommer ihåg. Jag har lärt mig att Gud är god och nådig. Och jag har lärt mig att mina föräldrar visar mig kärlek. Då kanske den som har insett sin belägenhet som den yngre sonen har krafter och har mod att vända till honom i bön om förbarmande. Men sonen vågar inte tänka tanken att han skulle be om förlåtelse. Han har ju missbrukat faderns kärlek så svårt. Nu börjar han resonera som vi gör av naturen. Jag måste arbeta för att få mat. Lön efter förtjänst. Men nu möter han en far som har helt andra principer. Den här fadern är en bild av vår himmelske far. Som inte belönar efter förtjänst. Utan som belönar efter sin godhet. Efter sin förekommande nåd. Den nåd som fanns där redan. Innan han hade gjort av med sin förmögenhet. Och kommit tillbaka. Låt oss gå tillbaka till faderns sinnelag. Han ser sin son komma i trasor redan medan han är långt borta. I sin glädje gör han något som går emot den tidens etikett. Han springer emot honom. Han kramar om honom, det är ett uttryck för hans kärlek. Och så kysser han honom. Det visar att han redan har förlåtit honom i sitt hjärta. Här ser vi grunden till att Jesus tar emot syndare och äter med dem. Det som fariseerna förfasade sig över. Det är Jesu kärlek till människorna. Människor som alla har gått vilse som får. Han kommer till människor som har gått bort från sin himmelske far och slösat bort hans kärleksfulla gåvor i synd och last. Han älskar dem och vill ta emot dem, precis som fadern i liknelsen springer emot honom och kramar om honom. Det vill han inte dröja med, det ska ske snabbt. Det vill han göra nu. Han springer emot oss istället för att vänta på att vi ska skynda till honom. Det här beskriver Johannes i sitt första brev. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är inte kärleken, det är vad vi har älskat. Kärleken är att Gud har älskat oss. Och Jesus säger i sitt avskedstal, när han undervisat om vinstocken och grenarna: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det var han som gjorde början. Liknelsen berättar inte varför fadern har förlåtit sin son redan när han ser honom komma långt borta. Vi vet av Bibelns undervisning och det som Jesus i övrigt berättar, att det beror på att Jesus kom som vår ställföreträdare. Den misslyckade broderns alla felsteg hade han tagit på sig. Hela hans svek, hans bortslösande av sina gåvor. Jesus kom och bar dem. Och han bar också straffet för dem på korset. Han skulle nu gå till Jerusalem för att lida och dö för dem. Inte bara för den förlorade sonen, utan för att tullindrivare och horor skulle ha en öppen väg till himlen. Till Guds bröllopsmåltid. Ja, också för oss var och en har han öppnat vägen till himlen. Alla vi som syndat mot Guds bud skulle egentligen väcka Guds vrede och avsky. Men istället tar han för Jesus skull emot oss med öppna armar. Nu ger Gud bevis på sin förbarmande kärlek rent konkret. Han ger order till sina tjänare att klä sonen i den finaste dräkten. Det finns bara en sån dräkt som duger. Det är Jesu rättfärdighet. Han har också gett sina tjänare här på jorden i uppdrag att klä på syndare den dräkt som duger i himlen. För när han döpte oss, så då klädde han på oss sin egen rättfärdighet. Den är fullkomlig. Där syns inte längre vår smuts, vår förnekelse. Den yngre sonen får också rättighet att bli barn i föräldrahemmet. Inte en slav, inte en tjänare som skulle förtjäna sitt uppehälle med sitt arbete. Han föreslog det själv, men nu får han åter rätten att vara barn i huset. Därför får han också skor. Det var en förmån som inte slavarna hade. Och så får han en ring. En ring som är ett bevis på att han är en äkta son i det här hemmet. Slutligen ska också gödkalven slaktas och göras i ordning till den stora måltiden. Nu skulle man äta och fira, för den son som betraktades som död för sin familj hade nu kommit tillbaka. Han hade fötts till nytt liv. Han var död men har fått liv igen. I den föregående liknelsen säger Jesus att det blir glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Den yngre sonen hade gjort allt galet. Han hade förstört sitt liv. Men hans fars kärlek vällde över honom och väckte honom. Han vände tillbaka och i sin omvändelse saknar han fullständigt egna förtjänster. Allt är nåd. Så är det också med var och en som har farit vilse i världen. Jesus säger: kom hem. Din fars hjärta längtar efter att få ta dig i famn. För allt som du har brutit har Jesus återställt. Det finns en sångvers som lyder: o, hör och lev, se, allt är gjort, ja, allt som göras bör. Din Jesus gjorde allt, hur stort? Du sorgsna själ, blott hör. Den förlorade sonen blev återfunnen. Men hur gick det för den andra? Han gör precis som fariseerna. Han ser med hatiska ögon på dem som Jesus tar emot och som får glädjas över hans förlåtelse. Han är ju själv så bra. Han har skött sig perfekt. Han är som de 99 fåren som inte behöver någon som söker dem. De behöver ingen omvändelse, för det är redan så bra. I liknelsen om det förlorade fåret talar Jesus om 99 rättfärdiga. De är fullt tillräckligt dugliga för att passa in i sin fars hus. För de har inte brutit mot Guds lag, tycker de. De är egentligen inte rättfärdiga. Nej, det är i sina egna ögon de är rättfärdiga. De tycker att de är rättfärdiga. Men de ser inte att de behöver frälsaren, den uppsökande kärleken, precis lika mycket som den som i deras ögon är en syndare. Det här försöker fadern förklara också för den äldre sonen. Han försöker säga åt honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Tänk så stort det är. Vilken rikedom han har. Vilken glädje att få vara hos Gud och äga allt det som Gud har. Och ändå trotsar han, precis som fariseerna, som inte ser vilken lycka det är att de är kallade av Gud till att tillhöra hans familj. Jesus måste gråta över Jerusalem då de inte tog vara på den tid när Gud sökte dem. Johannes säger att han kom till det som var hans eget, men hans egna tog inte emot honom. Tänk vilken smärta. Liknelsen berättar inte hur det slutade för den trotsige, den egen rättfärdige sonen. Jesus gav ännu en nådatid åt fariseerna. Vi vet att de flesta som tog emot Jesus och följde honom var vanliga människor, fiskare, tullindrivare, olika yrkesmän som inte hade någon hög utbildning. Men det fanns ett par som tillhörde fariseerna som också gjorde en insats som berättas i evangelierna. Den ena var Josef från Arimatea och den andra var Nikodemus. De skötte om att Jesu kropp blev ordentligt begravd när han hade dött. Nu står det inte om de blev Jesu lärjungar, så de gick med honom i hans och blev döpta och var med i hans församling. Det vet vi inte, men vi får ju tro det eller hoppas det. Vi vet en annan också som var rik, en slavägare, Filemon i Kolosse, som Paulus skrev ett brev till att han ska ta sig an Onesimus, den förrymde fången, med kärlek. Paulus förmanade honom också till samma sinnelag som den här fadern i vår liknelse. Jesu kallelse gäller fortfarande idag. Han predikar för oss genom Bibeln som hans helige ande har gett oss för att påminna oss om allt vad Jesus har sagt. Så som han längtade efter att den förlorade sonen skulle komma hem och att den andra förlorade sonen skulle ändra sitt sinnelag, så längtar han efter att du som har varit borta i främlingslandet ska komma hem. Och att du som är avund ser på din bror eller syster som du tycker har fått en orättvist fin behandling, trots att han har varit ogodaktig. Du ska ändra ditt sinne och ta emot den som vänder tillbaka hem med glädje över att en syndare gör bättring. Amen. Tack, kära Jesus, för att du tar emot synden. För att vi får tro att du också tar emot oss när vi kommer till dig. Utan att yvas över vad vi själva har. Men med hänvisning till vad du har. Det som du, de kläder som du klär på oss. Hjälp oss, Herre, att ta emot det här och glädjas över det. Medan det är till. Amen.